Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till denna podcast som handlar om valet i Amerika i USA, som faktiskt blir ett omval. Ja, vi får se. Men vi har med oss den som berättar och vet allt, vår expert, dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen idag.
Ja, hej. Tack så mycket.
Ja, och nya saker som har hänt sen sist. Vi ska ju förstås fortsätta att prata om jämna val här idag, men vi brukar ju kolla lite grann, har det hänt något spännande? Och det här abortfrågan har ju varit aktuell igen. Det var ju något år sedan, var det 2 år sedan exakt som det hände en stor grej? Eller
det... Ja, det var 2 år sedan på midsommarafton faktiskt, råkar jag komma ihåg, som högsta domstolen upphävde det där förbudet att det där med att enskilda delstater inte skulle få förbjuda abort. Så att tiden går, men det finns det ju då de här så kallade abortbilderna, och det som var en intressant grej från den senaste veckan så är ju att det fanns ett försök att förbjuda sådana här, för att nu förklara den saken väldigt enkelt, eller stoppa eller begränsa användningen av dem helt enkelt, och det där hade gått ända upp till högsta domstolen, och det intressanta då var att det där följde det förslaget att begränsa användningen av de där, och högsta domstolen var dessutom enig i sitt beslut, så att det blev 9-0, så att det var ju inte ens en spännande omröstning, och jag har inte satt mig in i desto mera i det, eller rättare sagt inte alls kan vi säga, men att det här visar ju på att de här mest, ska vi säga, värdekonservativa alternativen, så det går ju inte igenom per definition i högsta domstolen, för att där blev det, märk väl, det var en enhällig högsta domstol som konstaterade att det där ska de inte börja lägga sig i.
En sak till som har hänt i veckan är ju att en av kandidaterna, trots med hög ålder, ännu högre ålder, har nu fyllt år.
Så att... Ja, precis. Jo, det var ju så att Donald Trump fyllde 78 i fredag, så vi utgår ifrån att han hör på det här programmet, så vi får väl gratulera då.
Ja, just det.
Det hade ju så att Biden är ju då 81, för att nu repetera den saken, och då kan man ju ha vilka åsikter man vill om lämpligheten att åta sig ansvarsfulla uppdrag, men att jag menar, säg nu att jag lever lika länge som de där båda, så jag kommer nog att fokusera på såna saker som är mer kul än att ha en massa ansvar, typ sitta och hånskratta åt folk som misslyckas med att backa med släp och sånt. Det tycker jag, sånt låter ju kul till exempel.
Men de häcklar ju varandra, kan man säga, lite också. Jag menar, de gör så där fast mot varandra som du skulle göra mot släpet. För de har haft någon kampanj, Biden anti, att om Trump, liksom att han inte är tillräcklig och sånt där någonstans.
Jo, men att då Trump fyllde, och så hade ju Biden gratulerat honom från en gammal man till en annan, och det var ju förstås för att påminna om att deras åldersskillnad sist och slutligen inte så stor, och Biden då betonar ju att åldern är bara en siffra och sånt, och där
just det,
kan ju säga att jag då inte håller med, för att jag stukar tummen och det där tycks inte riktigt läka, och jag märker att sånt där så tar längre tid att läka än de motsvarande hände för 10-20 år sedan, så att jag skulle snarare säga att åldern är en sjukdomsrelaterad siffra snarare än att det bara är en siffra.
Okay.
Om jag nu får provocera lite.
Just det, och vi ska fortsätta prata om jämna val som vi gjorde förra veckan, och då hade vi ju framförallt fokuserat på val för ganska länge sedan i början av USAs historia helt enkelt, och det återkommer vi också till, men nu ska vi till ett val som var ganska så nyligen, i alla fall kommer de flesta av oss ihåg det.
Ja, både valet år 2000 då George Bush den yngre blir vald. Då är det så att Al Gore har 500 000 röster mer i hela landet. Och det låter ju kanske mycket, men i USA är det ju naturligtvis ingenting. Jag menar, det bor ju massor av människor där som vi vet. Men då är det så jämnt så att man
det tar väldigt länge att få resultatet från Florida. Och det är så att ingen, även om alla 49 delstater i övrigt är räknade, så är det ingen som har en majoritet av elektorsröstarna. Och det betyder att man vet att den som sen vinner i Florida, så blir USAs nästa president. Och det skiljer bara på några hundra röster, 300-500 röster, jag minns inte exakt. Och det är ju armador av jurister som ger sig in i det hela, och det ska räknas om, och det är det ena med det tredje. Och till sist då slår högsta domstolen fast att det strider mot konstitutionens anda att hålla på och tjafsa, så att det där ursprungliga valresultatet står fast. Högsta domstolen bestämmer det där med röstarna 5-4, och utan att nu vill jag vara mer cynisk än nöden kräver, så kan vi ju konstatera att 5 av de där ledamöterna så har utsetts av republikanska presidenter och 4 av demokratpresidenter, så att de röstar ju rimligtvis enligt partitillhörighet eller partisympatier helt enkelt.
Mm, just det, så är det lite.
Så att jag drar mig till minnes en ganska känd, tror jag, skämteckning från den där tiden, var det någon som en pappa som står och förklarar åt sitt barn att det är viktigt att du det här läser läxorna och gör väl ifrån dig i skolan, för att om du är riktigt duktig, så då kan du bli medlem av högsta domstolen och få bestämma vem som ska bli president i USA.
Ja, just. Ja, knepigt. Ja, det är ingen... ja,
det tog ju en månad innan resultatet kom, helt enkelt.
Mm. Nej, men det är ju det där lite samma som det har varit då när de här frågorna med ska Trump kunna plockas från valsedeln och hans immunitet, att det blir samma makt de får. Det är inte, i och för sig inte en makt de trivs med, och inte någon tycker det är riktigt bra, men så var det. Men egentligen det där valet efter, det var det folk sa till mig, att det är så jämnt, och det var så jämnt, men i själva verket var det där första Bush-valet som var jämnt då.
Jo. Det där andra var nog jämnt också, men att långt ifrån lika dramatiskt, alltså i termer av att han nu inte ens hade flest röster totalt, och dessutom att det tog en månad innan resultatet kom. För jag kommer ihåg att mitt i den där vevan, så jag var med en kompis till Las Palmas, och jag gick ju ner varje morgon och kollade löpsedlarna. Jag kan inte spanska, men jag tänkte att man ser en bild av en glad person som säger, och så står det El Presidente Los Unidos de Estados, Estados Americanos eller något. Jag är jättebra på språk, som ni märker, och en bild av den där andra var det står El Lessen eller något liknande. Men att det var ju aldrig, var bara två bilder av två förbryllade kandidater, Al Gore och George Bush, och stod El Presidente frågetecken, så att man förstår, ja, de har inte kommit fram, så att jag menar, han är ju hem från Las Palmas innan det där var klart.
Ja, nej, men intressant, oj, vilka turer. Och nu ska vi gå vidare, Klaus, och vi ska prata om Trump.
Ja, precis, först kan jag repetera helt snabbt att de här 4 jämnaste valen, så är ju John Quincy Adams 1824, Thomas Jefferson år 1800, Rutherford B. Hayes 1876 och Bush den yngre år 2000.
Och de första två var det alltså när representanthuset valde, så att utsåg. Så att...
Exakt, och sedan har vi då några val där den som vinner inte har en majoritet ute bland folket, så jag har ju den grovindelningen. Och då är det ju så att år 2016 så då får ju Trump ändå 57% av elektorsröstarna, men att han har ju 2% färre bland befolkningen. Och det handlar om det här så kallade rostbältet, alltså de här delstaterna som ligger ganska nära vid gränsen till Kanada, alltså vid de där stora sjöarna. Det är väldigt jämnt där i flera delstater, Michigan och Wisconsin och vilka det nu var. Och där så vinner Trump, och han vinner också totalt. Och en förklaring är ju att det är ganska många missnöjesväljare som väljer att gå och rösta år 2016. Jag vet inte hur många gånger man har fått skrivet på näsan att jaha, men att du talar om gallupmätningar, men att alla sa ju att Trump skulle förlora. Och det var ju bara det att jo, så var det, men att Hillary Clinton fick ju de facto flest röster. Sen att det som blev en snedfördelning på delstatsnivå, det var ju det som avgjorde.
Mm.
Men att det där är ju, var ju förstås ganska speciellt. Och även följande, det här fjärde och sista valet med exempel där den som vinner inte har flest röster. Så det ser vi ju året 1888 då Benjamin Harrison blir vald, och han har då 1 procentenhet mindre än Grover Cleveland, men han vinner på rätt ställen helt enkelt. Mm. Framförallt i New York, som är den överlägset största delstaten på den här tiden.
Mm.
Och där är det alltså väldigt, väldigt jämnt, men att det är det som blir tungan på vågen.
Mm.
Och den här Benjamin Harrison, så han är en parentes mellan Grover Clevelands 2 segerval, för den här Grover Cleveland hade ju flest röster 3 val i rad.
Mm.
1884, 1888 och 1892. Men han vinner alltså 1884 och 1892. Det är ju det som rör till det här med antalet presidenter. Därför att Cleveland räknas 2 gånger som den 22 och den 24. På samma sätt som Trump är den 45, och sen ifall han vinner i höst så blir han den 47.
Mm, just det. Liknande fall att man är med liksom 2 gånger med en annan president mellan.
Ja, det är presidentskap som räknas. Så att även om Biden är den 46 presidenten, så han är den 45 personen som har haft det där ämbetet helt enkelt. Så men det där är ju gjort för att hamna i gräl om man har en frågesport av något slag. Hur många presidenter har USA haft? Ja, det beror på hur man räknar.
Ja, just det. Men vi ska säga någonting om Harrison också. Att det var väl så att under hans presidentperiod så blev det väl inte så bra med ekonomin. Men det syntes inte förrän Cleveland tog över igen. Så den här Panic of 1893 som då dök liksom upp först när president Cleveland kom tillbaka, eller hur?
Ja, så var det. Så
och det var en rejäl problematik.
Ja, det var ganska tufft där då. Men
vidare om det, med valen. Mm.
Ja, precis. Men det där kan ni ju höra på i vår poddserie Mr. President, var vi har gått igenom de här olika presidenterna mer i detalj. Men om vi då fortsätter med det som är på 7:e plats, så har vi ju det här första valet efter Washington. Det vill säga Washington har ju blivit valt 2 gånger, och sen är det val 1796.
Mm.
Och då är det John Adams som vinner, alltså pappan till John Quincy Adams.
Mm.
Han får sin ärkerival Thomas Jefferson, som vi tidigare har nämnt. Han får honom som sin vicepresident, därför att då ännu har man ju det knasiga systemet med att den som får flest röster så blir president, och tvåan blir vicepresident, och det är ju inte riktigt vettigt. Så att tidvis så pratar de ju inte med varandra där båda.
Mm.
Och det är ju liksom det som triggar de här Jeffersons anhängare år 1800 då, att alla ger sin andra röst åt den här Burr som vi talade om förra gången, så att det slutar med att det blir oavgjort mellan Jefferson och hans egen vicepresidentkandidat.
Mm.
Men att så att John Adams så får ju, det är väldigt jämnt där, så han får ju typ 51% av elektorsrösterna.
Mm.
Så att det är jämnt så det förslår.
Men han har varit då vicepresident av Washington förr.
Ja, precis. Jag tror att det var en oerhört meriterad, både Adams och Jefferson var ju oerhört meriterade personer.
Mm.
Och deras karriärer följs ju åt, och faktum är ju att de dör ju på samma dag sen.
Ja, precis. Gamla.
De dör på USAs 50:e nationaldag.
Mm.
Och John Adams sista ord ska ha varit att Jefferson still survives. Det vill säga att fan att Jefferson vann på nytt, för han lev. Men
han
att där
kvar.
Hade han fel, därför att en närmare koll sen så visar att det visar sig att Jefferson hade dött tidigare på dagen, men alltså samma dag.
Ja, just det. Oj.
Så kan det gå. Men om vi raskt går vidare så har vi då Woodrow Wilson som tillsammans med Bill Clinton är den enda som har blivit vald 2 gånger utan att någon dera gången har fått mer än 50% av rösterna.
Mm-hmm.
Och det här han blir omvald 1916. Och det är ju en speciell tid. Period i historien i och med att första världskriget pågår.
Ja, just det.
Men USA har inte gått in i krigen, och Wilson går till det här val med att tala om att he kept us out of war, men att sen går det ju med i kriget direkt, han blir svurig president den andra gången. Och där så han får en väldigt, att det är en väldigt liten marginal för han, att det som avgör så är att av 1 miljon röstar i Kalifornien, och det låter ju väldigt lite för att vara i Kalifornien, men det borde ju inte, Kalifornien hade inte så stor befolkning på den där tiden. Mm. Men det var 1 miljon som hade gått och rösta, och Wilson vinner med 4 000 röstar, och skulle han ha förlorat där så skulle han ha förlora presidentposten.
Ah, ja.
Och där talar man, en sån där kliché från den tiden, the forgotten handshake, alltså det glömda handslaget, därför att den här motståndaren så hade i ett skede bott på samma hotell som Kaliforniens guvernör, och de hade inte ens träffats, för de kom väl inte så bra överens med varandra, och folk började tycka att det där är ju lite konstigt, att de borde liksom ha framträtt tillsammans och tagit varandra i hand och sagt att jo, att det här är en jättebra presidentkandidat, jo, men det här är en jättebra guvernör och så vidare.
Mm-hmm.
Men det glömda handslaget helt enkelt.
Och det var motståndare till Wilson det alltså?
Ja, precis. Så att om nu Wilson vann på grund av... Det är ju klart att då det är väldigt tillspetsat, så är det ju lätt att peka på någonting sån här.
Mm.
Liksom, någon enskild detalj. Men att i det där fallet, nu det där som anses kan ha avgjort det hela. Men det är ju klart att då det är 4 000 röster av 1 miljon, så det är ju... Det är ju liksom ingenting, helt enkelt.
Så den här presidenten blev ju också en viktig fredskämpe, och jag undrar om inte han fick Nobels fredspris.
Ja, det fick han, för att han var ju initiativtagare till Nationernas förbund.
Ja, och deltog i slut efter första världskriget. Och...
Ja, han var ju huvudpersonen i de här fredsförhandlingarna, kan man säga. Mm. Så att, han är ju väldigt uppskattad, märker man att jag tycker ju om att vara till Prag, och där heter ju en av huvudgatorna Wilsonova, och
ja,
stationen heter Wilsonova och så vidare. Ah, jag fattar ju inte vad det, jag kan inte tjeckiska, men att det är ju sen när man kommer till den där tågstationen så ser man ju att det är en stor bild av Woodrow Wilson där, och sen något citat som ni inte ska fråga vad det är för någonting, för det är på tjeckiska det där citat.
Ja, just det, okej.
Okay. Det var ju den vevan som bland annat Tjeckoslovakien blev en självständig stat, helt enkelt.
Och vem är det som, vilket val är det som kommer här efter då?
Ja, då har vi på 9:e plats, så har vi då George Bush den yngre blir omvald. Han landade ju ganska högt i den här genomgången, eftersom han, ja, efter det valet mot Gore, då Gore hade flest röster, men att faktiskt så ryms han 2 gånger på den här listan, så han har ju inte varit speciellt överlägsen någon dera gången. Nu har han fler röster än motståndaren, som då är John Kerry, men att scenariot är ganska snarlikt, så att det handlar om att de tre jämnaste delstaterna av de här som är lite större, så är Florida, Pennsylvania och Ohio.
Mm.
Och det här, det är ju ofta jämnt i just de där delstaterna. Och helt enkelt att den som vinner i 2 av dem där, så vinner totalt.
Mm.
Och det gör Bush nu också, bara att det blir klart på en gång även i Florida, att man hamnar inte att käfta i en månad om vem som helt enkelt har fått flest röster där.
Ja, just det, okej. Okay. Mm.
Och så att det är ju vissa personer som förekommer flera gånger här på den här listan, för att då vi ser på 10:e plats så kommer Grover Cleveland. Och han hade ju då förlorat 1888, men att den där första gången han blev vald, alltså trots att han hade flest röster. Mm. Men att Grover Cleveland har väldigt knapp marginal sett i majoriteten av röster. Han har väl som 0,2 procentenheter fler.
Mm.
Än att det räcker till 55% av elektorsröstarna, men att där är alltså ännu jämnare än det här med forgotten handshake i Kalifornien.
Mm.
Ett antal år senare, för att av 1 miljon röster i New York så skiljer det bara 1 000 röster till hans fördel.
Oj,
och det är
oj,
där som han,
okay,
sen förlorar valet 4 år efteråt, därför att då lider han en knapp förlust, men att där har vi...
Så det är redan där det syns var hans akilleshäl är, som kommer att visa sig nästa gång.
Ja, precis, att det är 2 gånger som det som det här är två gånger i rad som det avgörs i New York. Det kan man ju säga att demokraterna vid den här tiden så de körde med ofta med en sån strategi att de visste att de vinner i sydstaterna och sen så försökte de plocka fram någon som kunde vinna i New York för att då skulle det räcka helt enkelt.
Precis,
att den där Samuel Tilden som de hade 1876, det var ett annat, ett tidigare av de här väldigt jämna valen, så det var någon sån här stentuff åklagare från New York om jag minns rätt som hade satt åt någon sån här korrupta typer.
Så att man måste vinna i New York om man ska klara sig.
Ja, i praktiken så var det ofta det som var liksom i vågskålen.
Okej, okay, intressant. Spännande saker. Men Cleveland är annars en jättespännande president, och den där tiden överlag har vi ju pratat om i vår serie Mr. President, och det är en spännande tid. Mycket händer ju. Och,
ja, verkligen.
I alla fall, jag menar också i världen och utvecklingen går framåt och allt. Men var det Cleveland som hade elektricitet först av alla, eller vem var det?
Ja, skulle ha varit han, och jag kommer inte ihåg. De flyter ihop det här.
Eller telefon, något. Kanske var telefon han hade först nog. Men i alla fall, så det, men...
jag minns inte faktiskt, ärligt talat.
Men sen när vi går till elfte jämnaste valet, då är vi tillbaka i en tid som du och jag har varit med om igen, i alla fall.
Jo, det handlar om Jimmy Carter 1976, och det kanske man inte så minns hur jämnt det var, för att Carter hade nog, att han hade 2 procentenheter mer, alltså det handlar ju om typ någon miljon röster om vi säger så, men att det ska ha räckt med ett litet tillskott för Gerald Ford i ett par delstater så skulle han ha vunnit helt enkelt.
Aha.
Och det här var ju också väldigt turbulent, så tillvida att Nixon hade avgått 74 och efterträddes av Ford, som då bara är president i 2,5 år. En orsak till att han förlorade väl att han hade benådat Nixon, och det var många som skulle vilja se Nixon bakom lås och bom. Folk är ganska leda sina politiker i USA, och Jimmy Carter, så han gör ju politiska poäng av sin bristande erfarenhet. Visserligen har han ju varit guvernör i Georgia, men han som skryter ju med att han knappt har satt sin fot i Washington. Och det är liksom gångbart på den tiden. Sen är det ju en annan sak att han inte klarar presidentskapet så riktigt bra. På grund av att han inte hade varit i Washington så ofta kanske, så han hade väl lite... Jag menar, för det är lite svårt att vara president efter att först ha... Liksom kritisera allt som har med systemet att göra helt enkelt. Att då blir det svårare att bilda allianser bland de här, kan man säga, högre tjänstemännen och så vidare, som man väl ändå behöver ha, gärna kan ha på sin sida.
Jo. Men när vi har pratat om Ford och det att han misstroendet mot honom efter att han då hade benådat Nixon, så det syns ju inte riktigt i röstsiffrorna, tycker jag då, eller har jag fel?
Det är ju ändå en sittande president helt enkelt.
Ja, att han skulle ha haft mycket mer.
Ja, precis, och för att jag menar sådär, annars så han var ju ingen liksom skurk eller något sånt, utan uppfattades ju som en ganska rättskaffens man, men bara en sån här grej att han höll ju på att inte ens bli nominerad, att han blev utmanad bland republikanerna av ingen mindre än Ronald Reagan, och det var med ganska liten marginal som han tog hem det där spelet i den där nomineringskampen.
Aha, ja, det var intressant. Så Reagan kom igång redan där då?
Ja, precis, så att han värmde upp inför 1980 han.
Ja, just ja.
Och sen sopar han ju golvet då med Carter. Men att om vi nu går...
Ja, nu blir det en överraskande grej. För vi kan tänka att följande president kanske hade vunnit med stor överlägsenhet. Men så var det inte.
Ja, precis John. Det har du rätt i. Vi är inne på John F. Kennedy. Alltså jag vet inte hur många gånger som jag... Dels hört att Kennedy är den yngsta presidenten någonsin. Han är den yngsta som har vunnit ett val. Men också att det var det jämnaste valet någonsin. Och det är det inte.
Nej.
Att det är väldigt jämnt. Alltså, det skiljer på typ 118 000 röstar i hela landet. Det är väl typ 0,1% eller något sånt. Men att det är 56% av elektorsröstarna som går till Kennedy. Och i själva verket så... Det ligger nära till hands att det är valfusk som ligger bakom i Texas och Illinois, därför att Kennedy har vid en sån här närmare granskning så har han förvånansvärt mycket röster på vissa ställen. Mm-hmm. Så att det, och Nixon ville ju bestrida det där valresultatet. Eisenhower, alltså Nixon var ju då vicepresident åt Eisenhower under 8 år, men Eisenhower så tillät inte, för att det var ju mitt under kalla kriget och det skulle satt landet i en väldigt farlig situation om man inte skulle veta att vem är det som egentligen ska vara ledare här. Dessutom Eisenhower så gillar ju inte sin vicepresident. Det kan ju hända att Eisenhower inte alls har röstat på Nixon, det kan vi ju inte veta.
Men dessutom var ju Eisenhower militär och tyckte att det var viktigt med sån här typ av ledare och allting, och det vet man ju inte hur sant det var.
Men att det är ju som är intressant att den här Kennedy som framstår som en sån här good guy, så om det har förekommit valfusk så att jag skulle kunna tänka mig att han inte har vetat om det, men att det själva verkar hans farsa som har legat bakom eller sånt, för att det var ju en ganska, pappa Kennedy så var ju ingen, det var ingen snäll människa helt enkelt.
Aj, var det så? Okej.
Det var en väldigt, väldigt speciell person.
Men bilden
enorma krav på de där barnen.
Ja, just det. Ja, det är som Trumps pappa säkert. Men Kennedy, man får ju bilden av att han var hela folkets president och valdes enhälligt ungefär. Det är inte alls så, utan den bilden har ju kommit fram sen när han väl har varit president. Att han blev kändispresidenten.
Liksom. Ja, precis. Och liksom tv-presidenten, de fick ju liksom en sån här typ kungafamilj på köpe.
Ja.
Man läser ju än idag i finsk press och påpekas det väldigt gärna att hans fru hade Marimekko klänningar.
Ja, just det, precis.
Det där är väldigt viktigt tydligen.
Ja, men det är ju en helt fascinerande att det ändå var så jämnt, och sen blir ju Nixon president, men en annan aspekt var ju att Nixon var ganska dålig i rutan, i tv-rutan, och då som du sa att Kennedy var en tv-president, men det var lite olyckliga omständigheter kring debatten också, hur det blev i rutan där, med någon färger och vad det var.
Så. Ja, det var ju så att Nixon flyttade ju in mot väggen ungefär, för i svartvitt så ser det ut som han skulle ha exakt samma färg på kostymen som färgen i bakgrunden. Men att då man ser färgbilder av det, så att det är inte alls så, men det blir lite olyckligt i svartvitt, så det ser ju ut som om man skulle flyta in i tapeten ungefär. Ja.
Men trots det så fick han rätt bra röstresultat.
Han vann inte. Före de där debatterna så Kennedy var ju så pass okänd så att folk trodde ju att det här kommer att bli väldigt en enkel match för Nixon, så att det var ju först efter debatterna som Kennedy framstod som hans jämlika typ.
Nu ska vi vidare till något som vi känner väl till, för det var alldeles nyligen.
Verkligen, för att då har vi Joe Biden som på 13:e plats, för han får 57% av elektorsröstarna då det drar ihop sig till val 2020. Men alltså sett till rösterna bland folket så har han då 4% enheter mer än Trump.
Mm-hmm.
Och där är det ju då så att det finns en hel del delstater var det skiljer på liksom mindre än 1% ungefär. Det är Georgia och Arizona och sen de här delstaterna i närheten av de här stora sjöarna som gränsar till Kanada som vi har talat om för att Wisconsin, Michigan och Pennsylvania, man brukar tala om rostbältet.
Ja, precis.
Och vi har ju varit inne på Trumps synpunkter på det valresultatet och allt vad det har fört med sig. Men att 13:e plats låter ju som om det skulle inte ha varit så himla jämnt, men att det är ju det oaktat ett sånt där val där med små svängningar i några enskilda delstater så kunde det ha gått väldigt mycket annorlunda. Men det där vi ju talar om ganska många gånger, men vi kanske kan ta ett val till här en gång i farten. Och det är ju då på 14:e plats så har vi Harry Truman, en sittande president som håller på att förlora.
Oj, det var ovanligt.
Hela hans situation är ju väldigt anmärkningsvärd, för han tar ju över efter den här verkliga ikonen.
Ja.
Franklin D. Roosevelt så dör ju en kort tid efter att han har svurit presidenteden för fjärde gången, och Truman tar över. Och sedan så under hans tid som president så förekommer det en hel del liksom sån här korruptionsskandaler och sånt. Han är inte själv indragen, men att det är ju ändå han som har ansvaret. Och många då tror eller till och med utgår från att han ska förlora det där valet 48. För en kar som heter Thomas Dewey som ställer upp mot honom. Och en klassiker här är ju en tidning som heter Chicago Daily Tribune som är så säkra på valutgången. Så de helt enkelt lägger en rubrik var det står Dewey defeats Truman tvärs över första sidan. Och det är väl mer än en gång som Truman står och viftar med den där tidningen och ser väldigt glad ut. För
de trycker den också alltså?
Ja, jo. Alltså de är det där, sånt där händer ju ibland och även i idrottssammanhang och så vidare, att om det är något OS som pågår mitt i natten så. Men att det var ju så att det finns en förklaring där, att det var väldigt många som bestämde sig sent och av dem sådana som bestämmer sig sent, så det finns ändå en tendens att man tar det där säkra före det osäkra, att man på gott och ont så vet man vem man har, men man vet inte vad man får. Det är ungefär som om man ska gå och byta bil eller någonting sånt, att man kanske åker hem från bilaffären i alla fall och tänker att jag kör något år till med den här, för att jag kan ju inte vara säker på att den där andra är bättre, och så här betalar en massa pengar i onödan eller något i den stilen.
Vi ska se om det dyker upp några nya jämna val i framtiden, säkerligen kanske till och med i år som du sa förut. Och nu ska vi ha sluta för idag, men först ska vi nämna en president, för det gör vi alltid. Och det sammanhänger med vår andra serie Mr. President, där vi går igenom alla presidenter i USAs historia. I alla fall så ska vi nu avsluta med president nummer 26, en av de största faktiskt, Theodore Roosevelt. Som levde 1858 till 1919. Han var president 1901 till 1909. Det här är en president man kan tala jättemycket om, så att det får man lyssna på. Ja. Vad är det viktigaste att säga?
Han var ju oerhört extrovert. Man skulle säkert kunna lägga en diagnos, bokstavsdiagnos på honom idag. Men
han var väldigt ung när han blev.
Ja, där har du en väsentlig poäng, för han är ju den yngsta som har varit president i USA och folk tror ju att det är Kennedy, eftersom Kennedy var 43 då han blev vald 1960, men Theodore Roosevelt var 42 då han tillträdde. Ja. Sen var han 45 då han blev vald på egen hand, men det här han... När man ser en bild av Theodore Roosevelt så ser han nog betydligt äldre ut än 42. För att folk åldrades på ett annat sätt för att liksom klädde sig gubbigt och så vidare. Men att han är faktiskt den yngsta. Och det finns otroligt mycket att berätta om den här mannen faktiskt.
Men efter en lång tid med lite halvdana presidenter, och den tidigare McKinley var ju en av dina favoriter och ganska okänd just för att Roosevelt har blivit så känd och han kom i skuggan. Men att då har man president som faktiskt är väldigt kompetent och duktig, och dessutom den här enorma energin som du säger.
Jo, bland annat han fick ju Nobels fredspris för att... Det var ju det här rysk-japanska kriget i början av 1900-talet. Han hjälpte till med medlandet efteråt. Det är en sak som jag gärna lyfter fram, för att be mig inte tala om rysk-japanska kriget, för det håller på en timme, för att det är alltså ett av de mer intressanta krig som jag känner till.
Okej, intressant. Men bra, då vet vi vad vi ska lyssna på, nämligen Mr. President i avsnittet om Theodore Roosevelt. Och den här podcasten återkommer om en vecka med nya intressanta speglingar av valet i USA. Tack så mycket Klaus för idag.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.